Erikad.
En dröm att ha ett ställe där jag kan få uttrycka mina matidéer och spela min musik och inbjuda andra musikanter och artister som jag tycker är spännande och liksom få ett helhetsgrepp om det.
Så då har jag en gasbrännare med mig.
Det är bara du, Erik, som sitter med en gasbrännare i poddstudion.
Ja, eller hur? Det måste man ha.
Är det här oss från Jenny?
Mm.
Nej, det kan vara det finaste.
Mm.
Har du dedikerat ett originalrecept åt mig?
Ja, ja.
Åh, det känns som vi är förlovade.
No.
Är du avslappnad?
Ja.
Har du mycket huvud?
Mm, jag har väldigt mycket huvud.
Berätta, vad har du i huvud, Erik Videgård?
Åh, mitt huvud är sprängfullt av upplevelser, mat och dryck. Bara en sån sak.
Det är därför vi är här.
Ja, det är ju det.
Men är inte det härligt då? Eller blir det för mycket?
Nej, men förra veckan var lite mycket, får jag säga. Det var reklamfilminspelningar, det var matlagningar, jag hade matlagningskurs. Jag hade menypresentation för en restaurang som jag håller på med. Ja, nej, men det var nästan så där så att jag blev stressad och det blir inte jag.
Nej, det vet jag att du inte blir. Men vad gör du när du känner så då?
Nej, men jag brukar sätta mig och andas och sen så går jag igenom det jag har planerat för veckan och så säger jag vad är absolut nödvändigt och sen gör jag en lista. Och sen så gör jag den listan i den ordning som jag måste beta av.
Jag älskar listor. Mm. Vänta, handskriver de också?
Nej.
Jag handskriver, fotar med mobilen.
Ah.
Men därför det är någonting. Det är någonting när hjärnan får liksom. Jo, men nej, jag gör det medvetet.
Jag förstår vad du menar.
Jag älskar att skriva.
Jag
det är bara
vad
så
du
jag
menar.
Älskar. Skriver, ja, det är skriver ingen som skriver
ner,
längre.
Nej, skriver man ner för hand, då sitter det.
Precis.
Jag har jättebra bildminne.
Mm.
Sämre minne.
Erik, har du sett Squid Game?
Om jag har.
Har du gjort det?
Kan du fethaja?
Vad tycker du då?
Ja, älskar.
Alltså jag blev helt blown away av den här koreanska serien som just nu är mest sedda tv-serien någonsin på Netflix i hela världen.
Mm.
Men jag blev helt fast. Det handlar alltså om en grupp skuldsatta människor som tävlar om en enorm summa pengar i barnlekar. Alltså sådana lekar som de gjorde när de var små. Det är bara det att förlorar man leken så dör man.
Precis.
Skitbrutal är den ju.
Verkligen.
Men den är så bra.
Mm. Och vad är det som gör den så bra egentligen? Nej, ja, den är grym får jag säga.
Ja, riktigt, riktigt bra. Och att man gillar koreanskt, det förstod man ju sedan länge. Parasit vann ju... Visst vann den för bästa film? Inte bara bästa utländska film, utan den vann väl bästa film, en Oscar?
Jag blir osäker när du säger sådär.
Ja, om det var så tar vi med det. Annars tar vi bort detta. Vi sa nämligen i Nyhetsmorgon att det var bästa utländska film. Men jag tror att det var första någonsin att vinna bästa film.
Ah, okay.
Men det är en utländsk film.
Mm.
Ja, skitsamma. Det jag älskar framförallt är att det är liksom 100% Korea.
Ah.
Och jag älskar ju Korea. Jag har varit i Seoul några gånger och fullkomligt älskar den staden.
Mm.
Många vill ju lära sig prata koreanska. Man vill lära sig äta koreanskt. Och det är intressant, Erik, för det här är någonting av din paradgren.
Ja, alltså Korea har jag varit intresserad av hur länge som helst, får jag säga. Åtminstone 20 år. Och nu i nya boken här så la jag faktiskt in ett litet kapitel om Korea. Då var jag nere och pratade med syrorna som har en restaurang som heter Arirang här i Stockholm. För att se liksom, vad är det man måste ta med och vad är det man behöver säga. Och det Lum sa var, jo men tänk så här Erik, framför allt, vi använder inte så mycket koriander. Kan du få fram det?
Alltså älskar, inte så mycket koriander och inte heller lipsticka.
Nej.
Förlåt alla Sveriges kockar, men lipstick är inte gott. Nu tar jag bladet från munnen.
rätt använd så älskar jag lipstickar.
Okej. Vad var vi? Korea, Arirang.
Ja, Korea smakmässigt då. Mycket är fermenterat. Man har ju en het sommar och en iskall vinter. Och det gör att det man skördar på sommaren måste man ta vara på. Därför så är det väldigt mycket som är fermenterat, picklat, inlagt, torkat. Mycket sådana smaker.
Alltså det är ju ris och kimchi är basen till precis allt. Man äter det till frukost, man äter det till lunch, man äter det till middag.
Ja.
Men nu är det ju väldigt mycket koreansk mat som är trendigt, Erik. Vi pratar liksom koreansk barbecue, vi pratar bibimbap, kimchi var vi inne på som är så nyttigt. Mm. Hit me, dina bästa tips då. Hur gör man en bibimbap till exempel?
En bibimbap är ju egentligen röra om i grytan, så att det är ju som en pyttipanna. Ris i botten, grillat kött eller fisk, lite kimchi, ett stekt ägg på toppen och sen så rör man runt det här och käkar one pot meal, perfekt.
Alltså så gott är det ju. Och det där krämiga från ägget, när man, för det ska ju vara liksom sunny side så att, gulan är ganska bevarad.
Precis.
Och så rör man om. Fast den är så, det är så vackert detta bibimbap så att jag brukar inte röra om, för jag tycker det är så fint att titta på även under själva rätten.
Underbart. Min favorit är annars tteokbokki.
Vad är det för något då?
Tteokbokki är, det ser ut som om du tänker penneformen på pasta, fast det är en riskaka som har penneform.
Aha.
Och sen gör du en kraftigt smakande tomatsås med gochujang, en fermenterad chilipasta i till det här. Magiskt. Det är enkelt, det är så enkelt. Så enkelt men så fantastiskt gott.
Jag har varit i Seoul några gånger och vi bodde ju, varje gång vi var där så bodde vi i Gangnam.
Ja.
Och jag måste säga, jag skulle verkligen rekommendera att det är där man ska bo. Gangnam är en riktigt cool, ganska ung stadsdel. Mm. Pulsen, den slår aldrig fel när man är i Gangnam. Vi bodde precis utkanten, ja men ganska nära den här Gangnam-statyn, vad heter han? Psy, som gjorde Gangnam-style. Som spred sig över världen.
Hoppan Gangnam-style!
På ett litet hotell som heter O'Cloud. Och så himla priseffektivt. Det var 100% koreansk mat och älskade att bo där. Men det bästa med den här stadsdelen och egentligen hela Seoul och Korea i sig, det är ju att det är två steg till närmsta fantastiska restaurang. Det är liksom de här kvarterskrogarna är ju nästan där du får den bästa maten.
Absolut.
Och vi hade varit några gånger där och jag förstod inte riktigt det här med att så fort man kom in så tog folk av sig sina ytterkläder och stoppade i påsar. Och så stoppar de ner dem i pallen som man satt på. Och först tänkte jag att det handlade om utrymmesskäl, att man liksom inte hade någon plats för en garderob och att man ville göra det. Tills jag kom hem och luktade koreansk barbecue in i underklädeslinnet.
Mm-hmm.
Då förstod jag ju genast att det här gör man ju för att rädda så att säga sina ytterkläder från osätt.
Då stoppar man även underkläderna i
lådan. Så alla
lådan.
Satt nakna.
Ja. Och wow,
det här är
have to go there. Aj, aj, aj.
Nej, men koreansk barbecue, jösses vad gott det är. Det är egentligen så enkelt. Nygrillat kött på stekhäll i mitten av bordet och massa härliga grönsaker till. Och då pratar vi liksom grönsaker som man äter mest av i Korea. Mycket kål förstås och sånt.
Precis.
Fantastiskt. Så åk till Seoul, bo i Gangnam, gå på kvarterskrog och gå på karaokebar.
Ja.
Det är väldigt roligt.
"45 minuter AV" är sponsrade av The Wine Agency. Att världen av mousserande viner är mer än bara champagne, det vet nog alla. Ofta blir det dock så att viner som är mousserande bara blir nästan lika bra som den äkta varan. Det finns dock undantag. Det första vinet för dagen är ett sånt exempel. Från Franca Corta i nordöstra Italien kommer Monte Rosa Flamingo Rosé. En bubblande rosé gjord på Chardonnay och Pinot Noir enligt samma metod som i champagne och med minst lika gott resultat.
Flamingo ett blekrosa vin med doft och smak av röda sommarbär och citrus och med en behaglig brödighet. Då delar av vinet är lagrat på ekfat. Perfekt som aperitif eller till fisk och skaldjur. Monte Rosa Flamingo Rosé har artikelnummer 7615 och finns i Systembolagets beställningssortiment. Det andra mousserande vinet är en riktig klassiker. Rotari Brut Reserva med årgång 2015. Vinet görs enligt Metodo Classico där vinet får sin andra jäsning i den flaskan den levereras i. Rotari Brut Reserva är gjort på 100% Chardonnay och i doften fruktig med en lätt brödig ton. Inslag av citrus, äpplen, päron och nougat. Smaken är helt torr och mineralrik med honung och bröd. En perfekt aperitif och som mixer till exempelvis en god cocktail. 2015 Rotari Brut Reserva har artikelnummer 7567 och finns sedan länge i Systembolagets fasta sortiment. 45 minuter av er är väldigt glada att ha The Wine Agency som sponsor. 45 minuter av er är sponsrat av Lavazza. Att professionella matlagare gärna dricker kaffe, ja, det är ju ingen hemlighet. Personligen är inte jag den som har ett stort glas bryggkaffe bredvid mig på köksbänken. Jag föredrar en paus med en god kopp kaffe. Gärna en kort, stark ristretto med fart i. Pauserna blir aldrig långa i köket. Så en espresso på Lavazzas Qualita Rossa passar mig perfekt. Den har den där lilla extra skjutsen av robusta bönan som jag verkligen gillar. Kaffe i maten då? Funkar det? Självklart. Funkar alldeles utmärkt. Kaffe ger till exempel choklad en extra push. Brygg ett starkt kaffe och låt det kallna. Använd det sen i chokladmos, chokladsås eller varför inte din egen favoritkladdkaka. Ett gott kaffe är en självklarhet i en tiramisu där kaffet fuktar savoredikex och tillsammans med mascarpone bildar en gudomlig enhet. 1+1 = 3, helt enkelt. En mer ovanlig användning av kaffe i maten är faktiskt hovmästarsåsen till gravlaxen. Nästa gång du gör en hovmästarsås, testa att smaksätta den med ett par matskedar starkt kaffe. Här skulle jag rekommendera Lavazza Qualita Oro, ett verkligt premiumkaffe gjort på 100% arabica bönor. Då får du en len härlig sås med en elegant finish. Du kommer att imponera på dina gäster. Det lovar jag. 45 minuter av er är väldigt glada av att vara sponsrade av Lavazza. Kaffet som håller oss igång.
Men jag är bara glad att Korea kommer upp på agendan. Det är ju jätteroligt om fler vill äta koreanskt.
Ja, absolut. Det har varit lite så här en up and coming kultur ett bra tag.
Gott och nyttigt. Och det ska ju handla just om matkultur idag, om sprit och kultur. Erik, är verkligen matkultur?
Alltså det är ju det, mat är kultur. Jag blir lite upprörd rätt ofta när jag tycker att man förringar matkulturen. Vi ser vår egen historia genom maten. Den berättar ju vad vi har hållit på med i åren. Varför äter vi som vi gör när vi pratar om Korea? Varför fermenterar och lägger de in så pass mycket? Vi har gjort samma saker här i Sverige. Vad är gravad lax?
Men vad är svensk matkultur idag skulle du säga?
svensk matkultur idag är ofta influerad utav andra matkulturer. Vi är lite ängsliga för vår egen mat av någon anledning. Väldigt få rätter som vi har är ju dessutom riktigt svenska liksom. Vi har vår isterband, det har vi. Vi har våra gravade saker, vi har vårt vilt som vi har traditionellt. Vi gör källknöl till exempel, som ju är en fryst älgstek som man sen sakta lagar i ugn över flera dagar ibland, beroende på ugnstemperaturen. Men annars om man tittar köttbullar, nej, inte svenskt. Kåldolmar, nej, inte svenskt. Kroppkakor, ja, både och. Men alltså, det finns ju inte så mycket svenska saker. Jag vet, jag har frågat dig och du sa, ja, hemma åt vi alltid husmanskost. Och då frågade jag, vad var det för husmanskost? Och du sa du, sylta.
Ja, bruna bönor.
Bruna bönor. Absolut, där har vi sötman som pölsa. Är väldigt svensk. Pölsa, svenskt. Mm. Absolut, så ni åt ju verkligen de svenska rätterna.
Men Erik, hur har husmanskosten förändrats då? Är det alltså att influenser från andra länder kommer in helt enkelt? Eller är det också hur vi väljer att äta? Kanske mer eller mindre fett eller mer eller mindre kolhydrater, ja, och så vidare?
Det där behöver, och där speglar ju verkligen samhället. Jag menar, väldigt få av oss är ute på åkern och plöjer hela dagen. Eller är uppe och mjölkar korna klockan 4 på morgonen.
En del är.
En del är.
Fortfarande.
All heder och all styrka till alla de som fortfarande gör det. Men vi andra som kanske inte rör oss så där skitmycket, som jobbar mer framför en skärm än framför en åker, vi behöver ju inte alla. Vi behöver inte den energi som ofta en rejäl portion med husmanskost ger. Och därav så behöver vi äta andra saker. Det är inget konstigt med det.
Men tycker du att vi borde liksom omvärdera ordet husmanskost om man tittar på hur den resan har sett ut? Jag menar, när jag tänker på husmanskost idag och ska specificera det, då tänker jag på ganska traditionell svensk mat som har, ja, men ganska lågt inköpspris, men som man blir mätt av och är ändå klassisk vardagsmat. Mm. Men det behöver ju inte innebära att det är källknöd och det som du räknade upp tidigare, Erik, utan det
tänker
kan ju
du
vara
på,
andra rätter idag.
Tänker du på spaghetti bolognese?
Ja, nej, men nästan. Men
alltså,
ja, men jag tänker på att folk äter sina fredagstacos och så vidare. Jag fattar, jag förstår. Mm. Men jag tycker bara, tycker du, det är en öppen fråga, att vi borde omvärdera ordet husmanskost? Eller ska det vara vad det alltid har varit?
Jag tycker att man kan ha benämningen husmanskost kvar, men att man ska vara tydlig med att det är liksom såna traditionella svenska rätter. Rätter som är sprungna ur den svenska jorden. Och sen tar vi in influenser, men då är en annan typ av mat. Då är inte husmanskost längre. Husmanskost är en sak. Sen har vi vår vardagsmat och sen har vi vår festmat. Men om man pratar om husmanskosträtter så är ju det är en kokbok i sig.
Det blir nästan politik där.
Ja,
hör jag när vi sitter och pratar.
Hör jag också när vi sitter och pratar. Det här har ju ingenting med politik att göra, bara så vi fastslår det en gång för alla.
Då går vi in på något mer universellt då. Mm. Var kommer spriten in då, Erik?
Jag gillar inte sprit. Ja, vem fan gillar inte sprit? Ja, den kommer väl in till kaffet. Nej, spriten är ju också, i Sverige så är det ju också en tradition, får man ju säga. Verkligen på gott och ont, med betoning på ont tyvärr, ofta. Men som kulturbärare är den ju magisk. Det är ju spritländerna som finns runt om i världen. Det är ju Sverige och det är Finland och det är Ryssland. Det är Kuba. Det är ju liksom flera andra länder där man överhuvudtaget knappt dricker sprit.
Ska vi göra göra så, Erik, att vi frågar den som numera är den regerande VIP-mästaren i köket vad han tycker om det här med mat och kultur?
Ja,
ah, då gör vi det. Då ringer vi Erik Gadd. Hej Erik, det är Erik och Jenny här.
Hej.
Hej, hej.
Tjena, hur mår du?
Bra, toppen, det är festligt idag.
Ja, men det förstår jag, stort grattis. Regerande mästare i VIP-köket är du ju nu.
Ja, tackar.
Det där sa ju jag redan från början, eller hur?
Ja, du gjorde ju det. Mm-hmm. Men då kunde jag inte säga någonting.
Men du Erik, beskriv resan då. Var du lika säker som Erik Videgård på att du skulle vinna?
Nej, inte alls. Alltså, jag hade ju ganska bra konfidens när jag liksom tackade ja till det. För att jag vet att jag kan laga bra mat och sådär. Men sen slog det mig när jag kom där att det är en tävling och det är en klocka. Och då blev det jättestressigt för mig. Det var jag inte van med.
Var det just tidsperspektivet där som var det svåraste, tycker du?
Ja, egentligen är det grunden till det. För att när jag lagar mat, det är en så lustfylld grej, så jag tar ju lång tid på mig, 3 timmar eller så där, när jag ska laga mat. Men det där är någonting som man får lära sig i proffssammanhang, och det har inte jag varit i. Om man ska ta en riktig kock ska jag klara av att leverera saker på tid, så det finns ju en rimlighet i det. Men för mig blev det lite av en kock.
Du, jag vet att du känner Videgård väl. Har han varit lite av en inspiration för dig?
Ja, det vill jag verkligen säga. Det är ju, Erik, du är en förebild för mig. Alltså.
Du är snäll. Är ju...
Ja, snäll, ja, men jag är också ärlig.
Du Erik, vi måste fråga dig. Vi sitter här och pratar om mat och kultur. Tycker du att mat är kultur?
Absolut, 100%.
På vilket sätt då?
Jag tycker liksom, okej, det kanske blir liksom så här amatöriskt att säga att man kan uttolka liksom hur en kultur fungerar bara genom att äta dess mat. Men jag inbillar mig det, och jag tycker det, alltså det är ju både konst och kultur, skulle jag vilja säga. Det är både hantverk och konst, och då blir det ju kultur, måste jag ju säga. Det är ju någonting vi människor uttrycker, mat, så att det blir ju kultur, absolut.
Om du får regissera då, Erik, till en av dina mest omtyckta låtar, vad äter du då?
Ja, om du tänker på min musik, den lyssnar jag ju aldrig på. Men
väldigt många andra gör det.
Ja, okej. Okay. Kanske vad jag tycker att de ska... Ja, men jag tycker på något sätt att min mat kan gifta sig med den. Liksom ändå liksom... fantasirika mat som Erik är en förebild för mig här också, att det finns så många kulturer i världen och så många spännande matkulturer, så jag tycker nog att det passar bra till någonting liksom inte klassiskt franskt, utan någonting kanske djupt mexikanskt eller något peruanskt eller ja, du vet, något sånt.
Vad lagar du nu hemma?
Just nu är det väl... Jag blev ju så förtjust i Nicke i Kitchen, så jag fortsätter med det. Ja.
Du, vi pratar också lite om det här med sprit och kultur, att kanske dra en liten grappa efter maten och sådär. Är det någonting som man gör hemma i hushållet hos dig?
Absolut. Det är verkligen... Jag tycker mycket om det. Så man får akta sig lite ibland. Det får inte bli för mycket. Men jag älskar såna här jättesmå glas, ni vet, som man bara får ge en ett eller en tvåa.
Oj, det är en knappnål alltså. Det där.
Ja, precis. Men det är jäkligt schysst. Och då går det inte så fort heller.
Ja, härligt.
Och Erik, visst är det så man dricker ofta kinesisk sprit?
Baijiu, ja. Absolut.
Man får ta många istället om man vill ha mer, helt enkelt.
Exakt, om man verkligen vill så får man ta många.
Du Erik, vad ska du göra med den här vinsten nu då? Kommer du liksom, kommer vi andra kunna få äta din mat också?
Alltså jag hoppas det på något sätt. Jag vill liksom inte hoppa från det ena eller andra. Jag skulle vilja försöka integrera mat och musik. Och det är ju ingen Columbus-grej. Det är ju många som har gjort det. Jag menar, jag tänker på alla krogar. De liksom kurerar sina playlists och alltihopa. Men jag skulle vilja ta ett ännu djupare grepp. Liksom. Och för mig skulle det innebära att en dröm att ha ett ställe där jag kan få uttrycka mina matidéer och spela min musik och inbjuda andra musikanter och artister som jag tycker är spännande, och liksom få ett helhetsgrepp om det.
Jag är med Erik.
Ja, underbart. Bra att höra.
Och jag är med och äter.
Fint.
Underbart Erik. Tusen tack för att vi fick prata med dig och gratulera till vinsten.
Ja, men tack själva.
Ha det bra nu.
Ja, detsamma.
Hej då.
Hej.
Hej.
Ah, va? Erik Gadd.
Vilken fullträff.
Nej, men alltså det är ju helt otroligt Erik. När Erik här pratar om just det här med mat och kultur och han förklarar sin passion till matlagningen och också med tanke på den han är och det han har bidragit till liksom det svenska musiksjälen. Man är uppvuxen med hans musik. Det blir ju det vi har talat om förenat ja. I precis dess mest rena syfte.
Helt fantastiskt och det här måste ju bara göras. Alltså. Den här sammansmältningen av kulturer. Jag blir lite upprörd att jag tycker att matkulturen förringas utav finkulturella delarna utav samhället.
Vi ska återvända nu till Italien och till Piemonte där vi besökte det fantastiska destilleriet Marolo som ligger i utkanten av Alba. Mitt mellan Barolo och Barbaresco, två fantastiska regioner i Piemonte. Och det här destilleriet grundades 1977 av Paolo Marolo. Paolo han vill göra en ny sorts grappa som går tillbaka till rötterna och riktigt ta tillvara de här fantastiska druvorna från den här regionen som är så unika för Piemonte. Och därför så använder Marolo en metod som kallas för hantverksmetoden, det vill säga att druvskalen alltså blandas med vatten i pannan och upphettas indirekt för maximalt skonsam behandling just av druvorna. Och vi kom dit en förmiddag och fick träffa Lorenzo Marolo. Han är son till Paolo, enormt snygg måste jag tillägga, som efter att ha studerat enologi anslöt till familjeföretaget och började arbeta med allt han lärt sig sedan barnsben. Och idag så är det Lorenzo som jobbar med att föra Marolo in i framtiden.
So with the grappa, when we're talking about the clear grappa, forget a little bit how to taste the wine. So small drop and swallow it immediately. So you don't have to spit, okay? But very, you don't have to drink neither. You swallow it, you wait a few seconds and then you will have the flavor coming back into your nose.
Ja, Erik ska välja. Det kanske på sin plats och erkänna att vi mötte upp Lorenzo vid 10-tiden. Vi hade inte ätit någon frukost. Nej. Och vi provade 17 olika grappasorter på stående fot, på fastande mage. Du spottade, ja. Det gjorde inte jag.
Nej, jag vet. Men det var, alltså, den här grappan är ju helt galen. Det är sällan du får en sån här grappa som är så naturlig för druvan, alltså druvtypisk. Normalt sett, du kan få dem som är rätt uppsockrade och rätt konstgjorda, ska jag säga. Men den här är verkligen helt magisk.
För jag måste vara helt ärlig här, jag har inte, i och med att jag inte dricker så mycket sprit, så har inte jag druckit så mycket grappa. Jag har ju definitivt smakat, men har just tyckt det. Ganska liksom konstruerad smak, alldeles för mycket mandel, söt mandel, alltså nästan så här, som att tugga på socker fast du dricker det. Och inte superförtjust i det, men tycker om tanken med en liten grappa på maten.
Ja.
Eller i kaffet.
I kaffet är det ju helt fantastiskt. En corretto. Vi var ju på marknaden i Alba. Då satt jag och väntade på er på ett café. Och så ser jag, kommer in en gammal man. Går fram till disken. Säger ingenting. Och en av tjejerna bakom disken. Hon gör en liten espresso. Hon slår i grappa och sträcker fram den här till honom. Den här som kallas för café corretto.
Åh, vad gott!
Ska vi prova?
Jättegärna!
Ja!
Och det här kommer bli mitt livs första kaffe corretto, Erik.
Är det sant?
Jag har aldrig druckit det.
Nu har du en härlig espresso framför dig. Och sen fyllde jag upp den med...
Hur mycket är det nu? Är det liksom en tvåa eller fyra?
Det är en tvåa.
Ja.
Så.
Men vad trevligt. Säger man skål då? Eller vad säger man då då? Man höjer bara kaffekoppen.
Man höjer koppen.
I andakt.
Chin-chin kan
chin,
man säga.
Chin. Ja. Men åh vad gott.
Ah.
Oj vad det värmer. Sekunden det kom in i munnen och hela ljuvliga vägen ner i halsen och ner i magen.
Ah.
Det här tar ju liksom kaffedrickandet till en högre nivå.
Ja, verkligen. Åh, gott det här var.
Men vadå, hur ofta dricker de kaffe Coretto i Italien då?
Varje frukost.
Nej.
Nej.
Vad jättegott. Och jag menar, det är ju så, nu pratar vi om centiliter. Mm. Någonstans så i den lilla, lilla mängden så kanske det har till och med en positiv inverkan på kroppen, ja, utan att vara läkare.
Ja, det är säkert någon som säger emot det. Men det känns så, om inte för kroppen så för själen.
För själen.
Mm-hmm.
Det ska man egentligen göra allt för. Mm. För själen. Mm.
–45 minuter AV har en liten överraskning bara för dig. Vid vårt besök hos grappaproducenten Marolo berättade vi att vi gärna skulle vilja att hela Sverige skulle få chansen att prova hans grappa. Och den 27 oktober är det dags. Marolo erbjuder exklusivt till 45 minuter AVs lyssnare– en grappa di Barolo Doppio Fusto. Det finns bara 36 flaskor och du beställer den på Systembolaget med det hemliga artikelnumret 54058. Priset är 448 kronor för 50 centiliter och det är den väl värd. Det finns alltså bara 36 flaskor och du kan beställa den på ditt lokala systembolag från den 27 oktober. Tack Marolo Grappa för detta trevliga initiativ.
Med en kaffe Coretto i magen. Mm. Vet du vad, Erik?
Du är hungrig.
Jag är hungrig!
Ja!
Vad har du med idag?
Åh, jag har gjort ostron.
Nej.
Jo.
Va?
Ostron igen nu kan jag anföra. Jo.
Är det sant? Mm. Ska du håla fram ostron nu alltså?
Nu kommer det ostron och jag ska bygga de här.
Alltså det här måste jag nästan filma. Erik tar fram en jättevacker trälåda med 1, 2, 3, 4, 5 ostron.
Ja.
Och är det något grönt på toppen? Vad har du gjort här?
De här ostronen som är svenska. Svenska Stilla havsundrom, Stilla havsostron, Crassostrea gigas heter de här, lite avlånga formen, handplockade på västkusten. Jag har gjort en liten algsallad.
En algsallad?
Mm, som jag lagt i botten och sen har jag gjort rimmad gurka och sen pratar vi så mycket om Korea här när vi pratar inför det här. Då blev det att jag gjorde en gochujang-majonnäs.
Vad är det för något då?
Det är som fermenterad chilibönpasta som jag har vispat upp en majonnäs på.
Men Erik, först bara, nu får jag såna här tankar som du vet med hummer, när man gratinerar hummer. Och så tänker jag alltid så här, får man verkligen göra så här? Hummer är så gott som det är. Jag tycker inte att det ska vara någonting på ibland. Jag tycker definitivt inte att det ska in i ugnen. Men det är väl klart att man ska kunna hantera skaldjur så, förstår jag också.
Mm.
Och det är ju det vi är på väg att göra nu med ostronen.
Ja.
Men du ser ingen liksom, problematik i det?
Jag ser det som två olika rätter, faktiskt. Det här är en typ av ostronservering som då är friterad och tillagad. Och kanske lättare att ta till sig för den som kan ha problem med att äta ostron. Nu gör jag två saker samtidigt och det klarar inte jag av egentligen.
Berätta exakt nu vad du har gjort med ostron.
Ja, men nu har jag tagit ostronen som jag har friterat och sen så har jag då den här gochujang-majonnäsen ovanpå. Och nu ska jag bränna majonnäsen lite grann för att få en yta och samtidigt värma lite, så då har jag en gasbrännare med mig.
att det får lite färg bara, lite sotat.
Mm.
Men vad trevligt det ser ut.
Det här är fint.
Det är bara du, Erik, som sitter med en gasbrännare i poddstudion.
Ja, eller hur? Det måste man ha.
Helt livsfarligt, men underbar är han, den här Videgård.
Sen har jag en liten burk till här.
Vad är det den då?
Här är det ugnstorkat kycklingskinn blandat med friterad persilja och friterad dragon.
Oj, det låter gott. Ingen lipsticka?
No lipsticka allowed.
Dofterna när du brände av ostronen. Mm. En liten föraning för vad som ska komma.
Så är det nu.
Men vad trevligt.
Här har vi då gratinerade ostron. Jenny heter de. Och då är det en sjögrässallad, rimmad gurka, friterat ostron, gochujang-majonnäs toppade med ugnstorkat kycklingskinn, dragon, persilja.
Titta vad bra jag har det.
Mm.
En liten enkel lunch här. Ja, det ser fantastiskt ut. Måste jag smaka. Hur äter jag det här då, Erik?
Då har du en gaffel.
Ja.
Och sen tycker jag, de här tar du inte i en munsbit för att de var så stora och matiga, de här fina svenska ostronen.
Så då får jag tugga av det liksom?
Mm.
Okej, jag förstår. Ska jag göra det?
Och så tar jag fram Italiens champagne.
Oh, då vet jag vad vi är vid Franciacorta.
Det här nu görs på samma sätt som man säger, riktig champagne. Det enda som skiljer är egentligen området. Och det här är då öster om Milano ligger Franciacorta.
Men det här är ju spännande, Erik, med Franciacorta, för att det är ju, jag menar, champagne får bara kallas för om det kommer från regionen champagne helt enkelt. Och precis likadant är det med Franciacorta.
Ja.
Det är alltså Italiens champagne. Det får bara kallas Franciacorta om det kommer just från den regionen.
Ja, och det här är ett av världens absolut bästa mousserande viner. Tyvärr finns det inte så många på Systembolaget. Vi ska gå om Spumante. Inte så gott om Franciacorta.
Men det har väl också att göra med att det är en ganska liten region. Det finns inte jättemånga druvor helt enkelt. Produktionen är inte superstor.
Nej.
Men det är spännande för att prismässigt så, vad kan en sån här ligga på? Kanske strax under 300 kronor.
Ja, 230 tror jag.
Ja. Men så kanske en 100-lapp mindre än en helt okej champagne.
Ja,
om vi säger så.
Verkligen.
Men hur ska man tänka då? Ska du dricka en, det bästa Italien har att erbjuda av mousserande? Eller ska du dricka liksom en champagne i den lägre prisklassen?
Alltså jag säger så här, smaka och säg vad du tycker.
Ska jag börja med ostronen eller ska jag börja med...
Sippa Franciacortan där först.
Då gör det.
Den här är gjord på 70% Chardonnay, 30% Pinot Noir.
Ja, men den var ju jättegod, jag känner Pinot.
Ja. Den kommer alltså från den rosa färgen man gör enligt en metod som heter saignant. Alltså att man låter Pinot Noiren blöda ut i vinet.
Mm, fyllig, frisk ändå, perfekt med mousserande.
Ja, det är bara 7 gram socker i den så den är ju relativt torr. Alltså.
Undrar om den är lagrad på ekfat också?
Det är,
liksom ett djup.
Det är den.
Det är den? Den,
ja.
Wow, jättegott.
Det ska du känna i doften också att du har lite rostade toner.
Ja, det gör man. Det är lite brioche där.
Ja.
Mm. Mm. Nu måste jag smaka ostronen om man ligger här och lockar.
Ja, kör på.
Ja, åh vad spännande. Men du Erik, det här är ju så trevligt sätt att servera. Brukar du bjuda på det här?
Jag gör gärna gratinerade ostron hemma. De blir ju absolut bäst om du tar dem direkt ur fritösen.
Mm. Ja men gud vad gott.
Förstår du vad jag menar när jag säger att det är en maträtt i sig själv och helt annorlunda än vanliga ostron.
Mm. Men jösses vad gott. Och sältan. Först känner jag ostronsmak fast den är friterad. Mm. Jättegott.
Mm.
Så den blir liksom just det här smaken från friterat, vilket är väldigt gott. Sen kommer ju havssmaken.
Mm.
Då känner du att det är verkligen ostron du äter.
Mm.
Och sen kommer ju algerna och det du har gjort med sjögräset här. Och så himla gott. Och majonnäsen kickar in med dess hetta.
Ja.
Det här var så gott. Det är som ett litet kinderägg. Det är alltid ett här.
Ja, det är det verkligen. Det är verkligen massor med smaker som harmonierar med varandra.
Och sen när det serveras ur ett ostronskal, som kanske är det vackraste sättet att servera mat ur.
Det är fantastiskt.
Hur många får man äta?
Så många du orkar.
Nej, vad gott det var.
Bra.
Vet du? Jag tar tillbaka allt det här jag sa om att man inte ska göra någonting med skaldjur.
Ja, men det kan man absolut göra.
Jag tar en till.
Ja, det gör du alldeles rätt i.
Men alltså, jag tänker på alla som säger så här, jag gillar inte ostron.
Ja, men det är, jag har omvänt så många människor.
Du har aldrig provat det här?
Nej, jag har omvänt så många som inte äter ostron bara för att de inte tror att de tycker om det. Just för att de tror att det är någonting som är lite slämmigt så. Eller hur? Den till.
Flankiga kortan till. Mm.
Ja, för att där har du ju botten. Du har ju en fyllighet i den här. En vanlig blanc de blanc champagne till det här. Den skulle inte orka med den här rätten. Utan det behövs det här inslaget av Pinot Noir i.
You can't handle the oysters.
Underbart.
It needs to be Italian.
Ja, verkligen.
Jättegott var det.
Bra.
Har du gjort det här förr?
Ja. Men ostronen är ett originalrecept bara för dig.
Är det så? Är det här ostron Jenny? Nej. Erik, det kan vara det finaste du har gjort mot mig. Har du dedikerat ett originalrecept åt mig?
Ja,
Va? Det känns som vi är förlovade.
Jag var tvåa på bollen.
Du får vara med. Det gör ingenting. Det gör
härligt. Härligt.
Och receptet finns väl på vår hemsida?
Jajamän. Den heter då alverhovidegard.se.
Fem minuter AV är sponsrade av STS Alpresor. Vi gillar ju allt som har med mat, dryck och upplevelser att göra. Jag har då svårt att tänka mig ett mer klockrent samarbete än STS Alpresor. Upplevelser, check. Mat och dryck, dubbelcheck. STS tar det till inte mindre än 12 destinationer. I Österrike, Frankrike och Italien. De driver flera egna hotell med fokus på service, mat och dryck. Och då har jag inte ens nämnt den suveräna skidåkningen. STS ambition är att sätta guldkant på din vistelse från början till slut. Och väljer du STS Alp Inclusive paket ingår alla middagar i resans pris. Plötsligt kan jag börja se fram emot vintern. Serchevalier, Cervinia, Bad Gastein. Kan inte börja snöa snart? 45 minuter av er är väldigt glada och välkomna STS Alpresor som ny sponsor. Gå nu in på deras hemsida alpresor.se och boka bums. 45 minuter AV är sponsrade av Sundqvist AV. Sundqvist är både proffsens och hemmamatlagarens bästa vän när det gäller utrustning. Allt från knivar, pannor, grytor och glas hittar du hos Sundqvist. Nu bjuder dessutom Sundqvist 45 minuter AVs lyssnare på 25% rabatt på hela sortimentet när du handlar på hemsidan sundqvist.se. Ange bara koden 45AV25 när du beställer. När det gäller vinglas har Sundqvist Sverigeagenturen för de ikoniska glasen från Riedel. Riedel firar 265 år i år. Riedels glas är druvspecifika. Det betyder att varje druva har sin egen form på kupan för att framhäva den smak som vinmakaren har för avsikt att vinet ska smaka. Från vinmakare till vinsmakare helt enkelt. Ett bra vinglas har en kupa som lockar fram druvans bästa egenskaper och skapar harmoni mellan utseende, doft och smak. Riedel har arbetat med att ta fram druvspecifika glas i över 50 års tid och idag den helt marknadsledande inom området. För sommelierer och vinkännare världen över är Riedelglaset ett måste. Min personliga favorit är Stemless Wings. Ett vinglas utan fot som gör vindrickandet mindre pretentiöst och låter dig bokstavligt talat komma närmare vinet. Stemless Wings finns för Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Nebbiolo, Riesling och Champagne. Fast ska jag vara helt ärlig, testade jag med en Sangiovese. Det gick alldeles utmärkt i ett Cabernet Sauvignon-glas. 45 minuter av er. Tackar för fantastiska vinupplevelser i Riedels glas från Sundqvist.
Vi har kommit fram till i köket, Erik.
Ja, vad gör vi i köket idag?
Mycket uppskattad del av programmet. Och idag ska det handla om glas. Hur ska jag tänka med glas i mitt kök?
Alltså, jag gillar ju aldrig glas. Det finns två vägar att gå. Antingen så åker du på loppis och så köper du alla möjliga olika glas du någonsin kan tänka dig. Olika färger, former, på fot, utan fot, allt möjligt. Och så blandar du. Det är väldigt, väldigt snyggt. Alltså, om man dukar upp med bara helt olika glas överallt. Så. Personligen så kör jag så mycket som helst med ett glas till allt egentligen. Och det är ett sånt här... En bodegaglas brukar det kallas för, med raka kanter.
Okej.
Okay. Ja. Och det kör jag till vatten, till öl, till saft, till vin, till läsk, till allt.
Du är en fin man, Erik.
Men jag är lite så här, de här finns att få tag på, jag vet, då kan jag ha 36 stycken hemma, och lyckas jag av någon anledning krossa 12, då finns det 12 nya att få tag på som är exakt likadana.
Om du blir 12 tallrikars arg, då kanske du blir 12 glas arg.
Det kan mycket väl hända, inte så ofta, men det händer. Men vinet då?
Ja, då är det en annan femma.
Ja, för där har ju jag min lilla hänga på, den är ju att jag inte vill ha vinglas på fot.
Alltså, överhuvudtaget menar du?
Överhuvudtaget.
Alltså, nu pratar vi nyårsafton.
Ja, samma sak.
Nej.
Mm.
Du har valt bort foten för evigt?
Ja.
Nej, men Erik Videgård. Mm. Mm. Och jag vet att du gjorde det för länge sedan.
Ja.
Långt innan det här blev trendigt.
Ja. Det här var någonting jag började med 2003, tror jag.
Men då måste jag fråga, är det liksom... Är det en social anledning eller är det att du verkligen vill komma närmare vinet? Tycker du liksom att det blir too much med foten? Blir det för stift?
Ja, det blir för stift för mig. Det blir för pretentiöst. Jag vill ta bort det pretentiösa med vindrickande överhuvudtaget.
För mig så är det 100% att jag vill komma närmare vinet. Mm. Då vet jag att det är många som flikar in att ja, men det behövs foten, för då annars så värmer du vinet. Men häll inte upp så mycket då. Det är det som är grejen. Häll upp lite bara. Och så är det du dricker och sen kan man fylla på. Häll inte upp liksom, amerikanska style liksom, där det går rågat glas. Utan häll bara lite botten. Det är så trevligt. Känn vinet du dricker. Mm. Jag gillar det jättemycket.
Då samlas ju dofterna i kupan också.
Definitivt.
Ja.
Men jag ska säga, Erik, att min take på det här med glas, det är så här. Jag är ju lite av en glasnörd. Jag gillar ju glas. Jag vill gärna, jag kommer fortsätta ha glas med fot, definitivt. Men det jag vill förmedla, det är att om man gillar mat och vin, köp glas som du tycker om. Jag säger inte att det ska vara av något speciellt märke, utan hitta din egen smak i det här. Lär dig vad du tycker om för glas och så går du in på det. Och då måste man prova sig runt, och det är ett perfekt sätt att prova glasen på olika restauranger till exempel. Och så kontra de stora kedjornas glas. Och så tänker du, vad är det som jag får mest njutning av? Men om det råkar vara då ett glas som kanske kostar några hundralappar mer, tänk på totalen. Tänk dig hur många år oftast som man har de här glasen som du köper kanske för den där inköpsrundan när du hade köpt din lägenhet. De hänger kvar i köket.
Ja.
Ofta omedvetet. Det är de som ingår liksom, så att säga, i det köket som du har renoverat eller byggt. Men snälla, se över dina glas och tänk till här. Har jag verkligen glasen som jag gillar att dricka ur? Det är en ganska låg inköpssumma för så mycket njutning i slutändan.
Men verkligen.
Vi har kommit fram till veckans frågor.
Ja, kör.
Är du beredd, Erik Videgård?
Alltid redo.
Alltså, vi har fått så mycket fina ord från er lyssnare. Stort tack för det.
Verkligen.
Vi läser allt och vi blir så glada. Och vet du vad, Erik? Vi har faktiskt lyssnare även utomlands.
Nej.
Jo, från Marie i Düsseldorf.
Nämen.
Hon skriver så här. Hej, stort tack för en mycket trevlig podd. Får alltid så mycket inspiration av er. Jag har en fråga om musslor. Erik, hur gör du din moules-marné? Jag tycker musslor är trevligt och gott, men jag vet inte riktigt och har koll på hur jag ska tillaga dem.
Mm. Moules marné är ju ett sätt att tillaga blåmusslor. Det kan man göra moules à la crème också när man använder sig av grädde, men just marné då använder man sig av lök, vitlök, persilja, vitt vin och sen allt det här som blåmusslan själv bidrar med, dess juice. Börja med att plocka bort de musslor som är trasiga eller de som har öppnat sig och inte stänger skalet när man knackar på dem. Putsa bort skägget som kan komma ur musslorna ibland. Växter och sånt som har fastnat i när musslorna öppnar och stänger sig.
Med en pensel då? Eller hur?
Nej, kniv.
Med kniven.
Mm, med en kniv. Putsa bort dem lätt. Nu har du stängda musslor. Från början så gör du så att du hettar upp en stor gryta. I med lök och vitlök, fräser den i lite olja och när löken börjar bli genomskinlig precis, på med vin, vitt vin, i med musslorna, på med ett lock och låt det här koka. Du kan skaka till den grytan lite grann ibland.
Men ska det vara vätska som precis täcker musslorna?
Nej,
som med potatis?
Det behöver inte alls vara så mycket. Inte alls. Säg att du är upp ett par centimeter i grytans botten bara.
Det
behöver inte täcka musslorna alls utan det sköter ångan om. Då kommer musslorna att öppna sig och släppa ut sina juicer ner i den här underbara buljongen som då bildas under. Och när musslorna då är klara kan ta, beroende på effekt på spis och så vidare, mellan 5 och 10 minuter kanske. Då har de öppnat sig. Då tar du en näve finhackad bladpersilja, i med den, drar runt, smakar av buljongen där nere så du känner att du har sältan i, annars får du salta lite. Klart!
Åh, det är så gott.
Enkelt.
Så enkelt, billigt.
Mm.
Oh, hoppas Maria att du gör moules marné.
Ja, verkligen, ah. Verkligen.
Från William Lundberg. Hej Erik och Jenny, jag säger för mycket Videgård säger här hemma. Frun börjar tycka att jag är för petig. Men kalvläggen från köket var bra och imorgon bjuder vi svärmor på ribolita. Vad härligt att höra.
Underbart.
Bönorna ligger i blöt. Blir det bättre om jag rostar hela svartpepparkorn och sen fyller på pepparkvarnen med dem, undrar William.
Ja, det är lite överkurs. Alltså. Jag vet jag säger att man ska rosta hela kryddor. Helt sant. Men det är när man gör kryddblandningar, därför att det som händer är att de här eteriska oljorna inuti kryddorna tränger ut. Och det gör de och sen mal man dem direkt och då får du en kryddblandning. Har du en kvarn, då står ju kvarnen stilla så att säga till nästa användning och då har de här oljorna försvunnit utan att göra någon nytta egentligen. Mm. Så att det gör ingen skillnad att rosta eller inte rosta om du har kryddorna i kvarn.
Okej, då vet vi. Mm. I nästa avsnitt ska det handla om upplevelseresor där maten är en stor del av njutningen. Vi går på matmarknad i Alba och Erik lagar en rödvinsrisotto som till och med italienarna kallar den bästa de ätit i hela livet. I nästa avsnitt av 45 minuter av er.
Vi ses då.
Oj vad vi pratar.
Oj vad vi pratar.